Så det är om färdtjänsten då. Jag tänkte att jag tar en liten paus där och så får ni fundera en stund om ni vill ställa några frågor eller reagera på någonting innan jag pratar lite kort om kollektivtrafiksdelen också.
Jag är ju vårdnadshavare och känner även fler här i länet med samma problematik som mig. Att vi får inte åka med våra barn till sjukhuset. Alltså om de har en bokad tid till exempel. Jag får inte åka sjukresa dit till sjukhuset i och med att det är inte jag som ska dit utan det är min son. Jag får inte ta en färdtjänstresa i och med att det är till ett sjukhus, alltså till vårt sjukhus. Är det någon fler, alltså bara som har råkat ut för det här? För det är ju jättetjorvigt liksom. Och just kring barn och färdtjänst, det är ju här i Jämtland snudd på omöjligt att kombinera. Det var väl egentligen ingen fråga så, men alltså, det är en grej som många glömmer bort. Just där när man ska med barnen till tandläkare eller sjukbesök. Att de har inte en sjukresa utfärdad på sig. Men jag får ändå inte åka. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag tror det. Är det någon som vill kommentera det som vi tar upp?
I vår region Dalarna, då är det den som är berättigad till färdtjänst redan. Den får automatiskt åka sjukresa när den ska till vårdcentral, sjukhus, tandläkare och så vidare.
Jo,
Annars.
men mitt problem är ju när barnet har ett läkarbesök och inte jag, utan när jag och barnet ska åka färdtjänst eller sjukresa till ett sjukhus, att han har ett läkarbesök, inte jag, då får inte jag åka sjukresa med han.
Du får inte åka med honom, menar du?
Nej, men nej, nej, nej.
Eller?
Alltså han har ingen sjukresa utfärdad. Jag åker färdtjänst. Jag kan inte åka med
Ja.
han. Att det är hans besök, inte mitt besök.
Då förstår jag. Men då borde du ju kunna använda färdtjänsten ändå då.
Ja, jag kan tycka det. Men de är jättehård på det här. Om man är det till sjukhuset så då är det sjukresa. Så att det blir verkligen en så här, alltså ett steg fram och två steg bak, liksom. Men generellt kring barnfrågan är helt omöjlig här.
Jag bor ju i Uppsala län och har barn. Och där kan man faktiskt boka sjukresa på barnet med ledsagare. Och då åker jag som vuxen med som ledsagare till barnet. Och då gäller det sjukresa.
Okej.
Ja, alltså just där har jag gjort likadant att jag har åkt färdtjänst när jag har åkt med mitt barn och haft henne som medresenär, mitt barn då. Och då har de inte frågat. De har ju frågasatt, men jag har sagt att jag har rätt att åka färdtjänst då eftersom jag ska ta mitt barn dit. Och hon är min medresenär. Men däremot så är det ju likadant när du gör sjukbesök. När du har sjuka föräldrar eller släktingar eller vänner. Då är det ju också färdtjänst om man står på sig. Och det har funkat bra här i Skåne kan jag säga. Men det är sånt som de också ställer och gör gärna frågetecken om.
De är skeptiska till allt här i Jämtland tyvärr. Men det känns skönt att höra att det går. Så det kanske går att ändra tankesättet här också. Vilket jag hoppas.
Ibland är det ju väldigt bra att ha de här utbytena så att vi kan jämföra, för då kan vi också lyfta vad som fungerar på andra håll i våra egna regioner och kommuner, så att de ser att det faktiskt går att organisera på andra sätt, va?
En av de missnöjda ledarhundsförarna som åker färdtjänst. Och det som man upplever mest som ledarhundsförare, det är tyvärr att det kommer chaufförer som är hundrädda bland annat. Och det kan strula till det på många sätt. Att dels att de vågar inte öppna bakluckan, de vågar inte stå i närheten och se att hunden inte kommer i kläm. Eller så är de så krasst att de sitter kvar i bilen och ringer eller talar om att jag ringer till växeln, de får skicka en annan bil. Och det innebär ju då att då kan du ju få vänta en halvtimme till om man har riktig otur då. Och då är man ju inte så där superlycklig när man ska kanske stå utomhus och vänta när det är skitväder rent ut sagt ute. Ja, en annan sak som också händer, det är att chauffören när han väl har kört hunden ser att oj, det är hundhår i bilen. Jo, det är en del av att äga en hund. Det ingår hundhår.
Precis, nej, men det här bekräftar väl vad undersökningen säger också, Arne, att det är så. Det är ett ganska kompakt missnöje och oro bland ledarhundsförarna.
Men det jag ville påpeka är också otryggheten. När man inte ser att... alltså det är en otrygghet också bland chaufförerna, kan jag tycka. Då. Men framförallt kan jag ju inte se vem det är som kör mig. Alltså, skulle vi inte kunna begära att det finns punktskrift eller någonting på namn på de som kör? Och när det är buss så ska inte de namnskyltarna sitta längst fram. Och vi blir alltid placerade längst bak. Så oavsett, så de flesta kan ändå inte se. Alltså även om det är en personbil, så kan man inte se vem som är färdtjänst, alltså den som kör dig. Och upplever man ett dåligt bemötande eller någonting, så kan vi ju liksom inte, vi kan inte veta vem det är. Klart, vi kan ringa in och klaga, men man kan ju också, våra poliser skulle också behöva ha punktskrift på sina brickor som England har, så att vi kan veta att det är poliser.
Men sen det här med, du nämnde det med ledarhundar, så sa du någonting om att man är missnöjd med möjligheten att resa med ledarhund. Är det till och med så att vissa inte får resa med ledarhund? Eller är det det här som Arne var inne på, just hur resorna går till?
Det är väl snarare att föraren ställer till problem vid upphämtningen. Men jag är inte insatt nog för att kunna svara på hur regelverket ser ut runt om i landet när det gäller att åka med ledarhund. Jag har inte hört att någon inte får, enligt regelverket i alla fall.
Bara en kommentar till det här med ledarhundar och chaufförer och allting. Beställningscentralen vet vem som har kört resan. Så det är bara att vända sig dit om man har någonting att anmärka på när det gäller chaufförer. De vet ju vem som har kört. För det finns ju noterat i deras bokning för färdtjänsten. Sen vet inte jag, jag har haft ledarhundar i många år och färdtjänst. Jag har aldrig haft något problem. Det står på min beställning, eller stod på min beställning, att jag hade ledarhund. Så att en chaufför kunde inte säga, han kunde säga nej med samma när beställningen gick ut. För att han inte ville eller vågade eller vad det nu är. Men för det står alltså i beställningen. Borde göra i alla fall, tycker jag, på de flesta ställen.
Ja, det här är nog mera praxis på gatan, så att säga. Hur det, för regelverket tror jag är som du säger, att man kan alltid åka med hunden enligt reglerna. Men att föraren är den som genom sin inställning ställer till problem.
Jag har kommit hon från Skåne där, sa att de noterar exakt vad jag åker, hur mycket jag åker, vilket trafiksort jag åker. Är det ens lagligt?
Vilket då tänker du är lagligt?
Nej, alltså att du har ett kort så att du registrerar vart du åker, om du har åkt buss, har du åkt färdtjänst. Alltså är det ens lagligt att spara sådana uppgifter?
Det är väldigt många sådana uppgifter som sparas idag, även vad vi handlar någonstans och vilka varor vi handlar och sådär. Och jag tror inte det står i strid med någon lagstiftning direkt. Däremot kan vi ju känna oss mer eller mindre kontrollerade av ett sådant system.
De kontrollerar ju, som jag säger, att de tittar ju alltså på var vi åker, hur ofta vi åker, och går in och tittar. Har du till och med i sina beslut? Så när de berättar att vi inte får färdtjänst här i Skåne, så hänvisar de till den informationen. Så har jag förstått i alla fall när jag pratade med Henrik, vår ombudsman.
Just det.
Och de till och med har gått så långt att det är en som har förlorat sin färdtjänst. Därför att de har kontrollerat att hon kunde gå 800 meter med sin ledarhund. Och då kan hon promenera, då behöver hon ingen färdtjänst.
Sjukt, säger jag.
Ja, men det är ju det här för den här frågan är så viktig, Att vi får lagen ändra, därför att vi kommer att ha det så här i hela landet annars. Och det är det vi måste förstå.
Det här lagen för färdtjänst är ju skriven, vad jag förstår, som att det tas för givet att man kan åka kollektivt. Men om det inte går kollektivtrafik där man bor, så verkar det som att det tas... Alltså nu har vi det bra här i Örnsköldsviks kommun, ska jag väl säga då. Men jag vet ju de som har fått avslag tidigare för att... Nej, men vet du, kan du gå 200 meter, då ska det finnas en busshållplats där och då ska du åka kollektivt. Än om det då så att säga är flera mil till en busshållplats. Jo, lagen är skriven så. Så det där har jag tänkt på. Borde ändras.
Alltså jag är ju inte jurist. Vi har ju en förbundsjurist i det. Men alltså, avsaknad av kollektivtrafik är ju inte skäl för att bli beviljad färdtjänst. Det är ju ett av de inbyggda problemen som har blivit tydligt med den färdtjänstlagstiftningen vi har. Skulle jag säga. Andra problem är ju att orienteringssvårigheter som man ofta har som synskadad beaktas inte, utan man tittar strikt på förflyttning i teoretisk bemärkelse ganska många gånger. Så på det sättet så finns det ju ett inbyggt problem här. Och det ska man också komma ihåg att när den nuvarande färdtjänstlagen kom så hade man ju en ganska långt gången övertro på att man kunde flytta stora resenärsgrupper från den då existerande färdtjänsten över till den vanliga eller allmänna kollektivtrafiken som man säger, eller till servicelinjer och sådana saker. Det fanns ju ett sånt tänk. Däremot så finns det också skrivningar i propositionen som säger att man kommer aldrig att lyckas flytta över alla grupper och alla individer, liksom, utan det kommer alltid finnas människor som är beroende av färdtjänst och så. Och det var väl det som gjorde att det tog så lång tid innan det fick konsekvenser för våra grupper, alltså personer med synnedsättning bland annat då. Och det konstateras ju också att gjorde ju myndigheten Trafikanalys här om året att det är egentligen inte lagen som har ändrats. Den har ju liksom varit, man har ändrat vissa saker i lagen, men när det gäller tillståndsparagrafen så har man liksom inte ändrat den i princip sen den kom. Men vad som har hänt är ju att domstolarnas tolkningar har blivit hårdare, det vill säga den så kallade rättspraxisen, och det har liksom skett de senaste 15 åren, och det är därför man nu måste vrida tillbaka lagens, eller liksom tillämpningen till vad som har tänkt med färdtjänstlagen från början, så att säga. Så kan man väl lite kort säga.
En motivering, tänker jag, är att, nu vet inte jag när den här färdtjänstlagen skrevs, men det är ju bra länge sedan. Och kollektivtrafiken blir ju bara mindre, mindre och mindre. Sträckningarna dras in, och nu vet inte jag om vi har ett annorlunda problem när vi sitter i Norrland, i Västernorrland, än när man sitter i Stockholm och söderut. Så att det borde vara rätt så viktigt. Jag menar, när inte vanligt folk här i samhället åker kollektivtrafik, för det går inte att ta sig från stan efter klockan 6. Det går inte att ta sig till stan en söndag. När sånt inskränks mer och mer, så borde man ju kunna se över lagen.
Ja, precis. Nej, men det är ju en översyn av lagen som vi vill ha. Och också
alltså två saker egentligen. Alltså dels vill vi att tillståndsparagrafen ändras. Men sen vill vi också att man tittar på det här med vad ska faktiskt vara färdtjänst av god kvalitet. Och i det ligger ju att titta på vad ska syftet med färdtjänsten vara? Ska syftet vara att människor ska kunna leva aktiva liv, men då måste man också lägga ribban på en högre nivå än att det ska vara någon slags komplement till kollektivtrafiken, så att det ligger i det.
Jag har ju en annan vän här nere i Skåne som blev med sin färdtjänst efter 30 år som är svag kanske, eller vad man kan säga. Men hon läser med kikare då och har ju väldigt svårt för att orientera sig också. Men på kända platser klarar hon ju av att åka kollektivt. Och åkte ju fram och tillbaka till sitt jobb kollektivt. Vilket sparade otroligt mycket pengar, för det var 2 timmar dit och 2 timmar hem på sin resa. Men hon blir av med sin färdtjänst och hon är rätt duktig. Så hon grottade sig ner i själva lagen igen. Och har överklagat till DO och så vidare. Och de la ju ner den. Men om man kan orientera sig och åka kollektivt i sin närtrafik, så kan man alltså då förlora med sin färdtjänst. Men hon då kan ju bara orientera sig i sin närmiljö. Annars är det svårt att faktiskt hitta en skylt vad man ska läsa när det är med kikare. Och jag tänker också att man får lyfta det att när jag inte har rätten till färdtjänst i min hemkommun, vilket som det verkar vara står väldigt mycket i lagen, och det är där jag tror vi kommer förlora vår färdtjänst. För klarar vi av att orientera oss hemma, så kommer vi förlora vår färdtjänsttillstånd, och då kommer vi inte kunna åka som jag då. Jag åker till i Stockholm och så kan jag boka en färdtjänst hem till mina kompisar där. Jag är ju självständig och kan klara av att göra det själv. Men om jag inte har ett färdtjänsttillstånd, så är det mycket krångligare och nästan omöjligt att få igenom. Så att den som har färdtjänst har ju en frihet att resa över hela landet. Medan den som förlorar sin färdtjänst är ju liksom begränsad till sin kommun att klara av sig där. Jag ville bara lyfta den.
Ja, det kan ju se väldigt olika ut också med möjligheten att resa till och i annan kommun. Det har vi också tittat på lite grann i den här undersökningen faktiskt. Och vi kunde också konstatera att det verkar vara lite, hur ska jag säga, lite si och så med kunskaperna bland oss synskadade också, när vi tittade på vad man har svarat faktiskt. Om man vet hur det fungerar när man ska åka till en annan kommun. Och det kan ju ha att göra med att det är väldigt många som faktiskt inte gör det.